Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tusen miljoners hallå och välkomna till podcasten Mina Värsta Gig. En podd som går att sponsra om man vill. Gå in på patreon.com och sök efter Mina Värsta Gig där. Och donera en krona om du tycker att det känns värt det. Jag heter Niklas Runsten. Mig kan man följa på Instagram. Där heter jag också Niklas Runsten. Och dagens gäst, det är ingen mindre än Robin Paulsson. Och nu ska vi få höra vad han har på sin tacos.
På min tacos har jag guacamole.
Okay.
Majs, köttfärs, ibland champignon.
Champignon?
Ja,
rå eller stekt?
Stekt ska det vara då. Ja. Och så tar vi ibland tacopulvret och häller på champignon lite, steker lite i det.
Okay, okay.
Det som blir över. Mm. Och sen då såklart tomat, gurka. Och kanske, ja, ibland faktiskt, det tycker min fru är lite konstigt, men jag har ibland lite ketchup också.
Ja, men det hade jag varit liten innan man började gilla salsa.
Fast jag har båda två.
Du har både och.
Salsa och ketchup.
Vad läckert. För jag tänkte på det, om du skulle säga att du hade en spexy tacos, så är det liksom, för jag vet ju att du har ganska små barn. Just. Och då tänker man så här att man går tillbaka till någon ursprungs, eller barntacos eller vad man ska säga.
Just det.
Har det varit så att ni anpassar det nu?
Nej, min son är ju 3 nu och han är inte så förtjust i tacos. Man vet aldrig vad han tycker om. Han kan tycka om det. men det var rätt roligt. Jag hade faktiskt mina, nu när du sa tacos så började jag tänka på, jag hade mina föräldrar på besök. Mm. Jag och min fru skulle bjuda dem på tacos. Och då gjorde de någonting som jag chockade både mig och min fru. De gjorde inte en tacos som vi, utan de la den på tallriken, alltså med brödet ut så. La dem på köttfärs och allting. Och sen frågade vi, har ni kniv och gaffel? Så sa vi, ja visst har vi det. Och så åt de, alltså som med kniv och gaffel åt de tacosen. De rullar inte ihop.
Det är som det var en pizza ungefär.
Ja, en pannkaka med och jag bara, vad är det här?
Det så får man inte göra.
Och då tänkte jag, har vi aldrig ätit tacos när jag växte upp? Och hur gjorde vi det? Jag har aldrig sett detta innan. De har åt med kniv och gaffel alltså. Och vi sa ingenting, men efter tänkte jag, det där är jättekonstigt alltså. It's a pretty good crowd for a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while. Varmt välkomna till podcasten Mina Värsta Gig med mig Niklas Runsten, och idag så har jag äran att i mitt kök så sitter ingen mindre än Robin Paulsson.
Hallå, hallå.
Välkommen hit.
Tack så mycket, kul att vara här, hemma hos dig.
Ja, till och med det.
Fint.
Det är väl ett hem,
ja. För att säga. Nej, men det är fint.
För jag tänker så här, det är så, du har ju gjort väldigt mycket. Du har lett Mello, du har varit med i diverse tv-program, du har skrivit manus, du har varit med i radio och du har haft Robins i 12 år. Mm-hmm. Och med allt detta, eller mitt i allt detta,
så kommer jag hem till ditt kök.
Mitt i allt detta så glömmer man bort, du är så jävla ung.
Ja, just det.
Du är 34 år ung.
Jag börjar ju väldigt tidigt, och det var ju det som är hemligheten nu om man vill vara ung. jag började ju egentligen skriva stand-up när jag var 16. Började uppträda när jag var 17. Och alltså där har du det. Det är därför jag är fortfarande rätt hyfsat ung. Alltså branschen är ju, det är många som är unga som börjar idag. Så jag är fortfarande inte...
Ja, men du var ju ung för väldigt många år sedan. Alltså ja, då,
precis.
Om man jämför med nu, så att säga.
Men jag känner mig fortfarande inte som att jag är, alltså, en av de äldre liksom. Jag är ju fortfarande, ja, i 30-årsåldern liksom.
Fast du har ju varit med så himla länge.
Ja.
Men det är det jag tänker då, liksom, med allt de här du har gjort. Vad vill du göra? Vad har du kvar som du vill göra? Eller kvar, det är det, du har så mycket kvar.
Ja.
Vad är nästa...
Jag har funderat lite, det skulle vara kul och jag tycker om att skriva. Jag har alltid varit en skrivande komiker liksom, och tycker om att skapa skämt och så. Men jag skulle vilja göra inte en sitcom, men jag skulle vilja göra en komediserie, drama. Alltså med karaktärer och situationer. Och så. Det skulle faktiskt vara en väldigt utmaning. För att när man skriver stand-up och så skriver vi väldigt kort. Det är ju korta upplägg och så här, korta skämt. Där måste du skriva långa liksom bågar och långa historier över många avsnitt. Det tror inte jag... Jag har inte gjort det så mycket, så jag vet inte hur många är bra på det. Men jag skulle se det som en utmaning. Och så skulle jag även gärna vilja spela en sån.
Har du något tema? Jag gissar ju att du kanske har någonting i huvudet.
Ja, men det är ju lätt att hamna i att det ska bottna i en själv. Vi har ju precis flyttat och köpt villa och jag har två barn. Och alltså det finns ju mycket igenkänning i det såklart. Men det finns ju andra komediserier som också gör det. Så man måste hitta sin stil då. Men gräva där man står är ju alltid bra inom comedy, tror jag.
Men känner du att du vill göra det nu? Eller ska du vänta ett tag? Eller hur långt kommer är du i sådana här tankar?
Jag har länge tänkt att jag skulle vilja skådespela mer. Och det har jag liksom, och då såklart, jag är ingen skådespelare. Så att om någon skulle säga spela något som är väldigt långt ifrån mig själv, så tror jag det skulle vara svårt. Men att spela liksom en 34-årig pappa,
det är det ju.
It's not a stretch.
Du liksom, de bara kom in och var dig själv.
Just det. Och det är det jag har gjort liksom när jag varit i mina så här sketcher i Robins och sådär, så är jag ju mig själv. Och det är ju lätt att spela.
Ja.
Och reagera på och sådär. Så att det är väl någonting som jag skulle kunna tänka mig att göra.
Men får du någon förfrågning om det, eller känner du att det här är någonting som du kommer behöva pitcha själv?
Ja, det är någonting man måste pitcha själv, tror jag. För ingen ser mig som en skådespelare.
De kommer...
Nej, jag tror inte det. De står inte mellan mig och Stellan Skarsgård. Vem ska vi ta?
Eller gör de kanske, men alltid väljer Stellan.
Ja, Stellan. Nej, men så att det är någonting.
Men du säger, 16 år började du skriva och började med stand-up när du var 17. Varför?
Jag har berättat tidigare, så det kanske någon som har hört det, men jag får dra det igen. Det var en sån här Seinfeld-ögonblick. Jag fick en uppenbarelse. Jag har ju uppväxt med komediserier. Jag satt alltid och kollade på Kanal 5 och alla tv-serier som gick där. Alltså väldigt mycket. Och sen så av en slump någon dag när jag var 14 så stod jag över på SVT. Där jag också jobbar nu. Så såg jag Seinfeld.
Ja, det sändes på SVT.
Ja, och fick en... Alltså, jag kan inte beskriva det. Jag bara, vad är detta? Alltså det var så bra och det var så unikt. Jag fattar ingenting. Och blev helt besatt av den här serien. Och började låna VHS-kassetter av folk jag inte kände. Som jag hört hade Seinfeld hemma. Jag gick hem och ställde påsar med kassetter hemma. Och satt och kollade istället för att göra läxorna. Och då gjorde ju han stand-up där. Jerry Seinfeld, mellan scenerna. Och då blev jag intresserad av det. Jag hade inte så mycket koll på slängda i brunnen och sådär. Och stand-up, och så började jag googla och stand-up i Malmö och vad kunde man köra det, och så kom jag i kontakt med... Men först det började faktiskt med att jag hade ett kollegieblock hemma. Satt och skrev rutiner, observationer.
Men förstod du liksom vad du gjorde, eller skrev du bara roliga saker?
Nej, jag förstod vad jag gjorde.
Du gjorde det, ja.
Men jag gjorde som Jerry, eller Seinfeld. Alltså, vad har ni tänkt på det här med? Alltså väldigt så här observations... Och det började egentligen med, utan att veta vad det skulle leda till. Samtidigt som jag googlade och forskade på om det fanns stand-up, så fyllde jag kollegieblock med material. Liksom.
Ah, ja.
Och sen kom jag då i kontakt med Mac, Malmö Comedy Club, som har en rookie-verksamhet där jag fick då sentid. Och sen gick jag i gymnasiet, så att jag hade ju lugn och ro. Liksom, det här fick puttra på. Jag fick köra lite, jag giggade mycket.
Men gick det bra liksom från början då? Liksom?
Det gick. Ja, på tal om den här podcasten heter. Det gick bra. Första giget, väldigt bra. Andra giget, väldigt bra. Tredje giget, väldigt bra. Fjärde giget, fick lite bra självförtroende.
Nej, men det är det farliga.
Oj, du kan ju
det här nu, tänkte
jag. Jag tänkte det. Ja. Efter fyra giget tänkte jag, det här kan jag.
Ja.
Gick upp med ett enormt självförtroende, började skratta lite åt mina skämt själv. Publiken tycker inte om det.
Nej.
Bombade egentligen fjärde, femte. Och det var bara samma material, men olika
attityd
till, ingång till det, vilket är ganska intressant.
Ja.
Så fick jag en liten reality check då. Mm. Och sen så tänkte att du måste alltid ha respekt för stand-up. Liksom, alla kan göra ett dåligt gig när som helst, vad som helst.
Ja, verkligen. Så du, här började vi, var runt
2001. 2001, ja.
Och du blev årets rookie 2004. Ja.
Mm.
Förtjänade du den titeln?
Ja, jag tror det. För att när jag började så det var inte så många som höll på.
Okay.
Alltså konkurrensen är ju stenhård nu. Men när jag började, alltså stand-up var helt dött.
Mm. Alltså, var det precis mellan
Slängda i brunnen och mellan Stockholm Live. Det, stand-up fanns inte, trodde folk. Alltså det var företagsgig. Det var det enda som fanns. Och så visste man liksom Lenny Norman, Jan Bylund. Alltså det var, och, alltså det fanns knappt sentid.
Mm.
Så vi var väldigt få som körde. Och jag var då en av dem som det faktiskt gick lite, det gick ganska bra i början så.
Mm.
Och då var jag också ny då. Så det var inte många nya som höll på.
Mm.
Så att det var inte jättekonstigt att jag fick det faktiskt. Idag tror jag inte jag hade fått det med den här konkurrensen som är nu. För det var, alltså det var helt annorlunda. Det fanns bara, det fanns några brunn och så typ en klubb till. Och så fanns det Slakthuset i Malmö. Så fanns det ett ställe i Göteborg.
Uh-huh. Men kunde man köra mycket då under den tiden? Eller nej. Var det liksom bara så här?
Ja, nej. Vi var så desperata efter sentid att vi funderade på att köra på gatan.
Oh shit.
Alltså stå på gatan och bara, hallå! Stanna! Alltså verkligen så desperata var vi efter sentid. Men vi gjorde aldrig det, men det var riktigt nära att vi kände att men nu bara ställer vi oss på gågatan här och kör. För att vi var så hungriga liksom.
Men var det den årets nykomling som blev något form av breakthrough för dig, eller hände, vad var det som hände?
Ja, det var, jag hade vunnit en annan tävling innan som var Petri Humorfestival.
Okej.
Okay. Petri hade en annan humorfestival varje år, jag vet inte om de fortfarande
nej,
har
det. Men
då var det talangtävling, då var det stand. Nej, man fick göra egentligen vad man ville i humor. Humorväg liksom. Och då körde jag stand-up och så vann jag den i tävlingen. Och då var priset att man fick uppträda på kvällen live i en sån här Petri livesänd. Och då var en tv-producent i publiken som såg mig där. Och som ringde mig nästa dag. Då bodde jag fortfarande hemma.
Mm.
Och så sa han, jag såg det där. Och vi ska nu göra ett svenskt Saturday Night Live. Hur många gånger har man hört det?
Ja, men precis.
Jag bara, va? Och vi vill att du ska skriva till detta.
Aha.
Oj, då var jag ju, vad var det då? Måste vara 2003. Jag var 20.
Mm.
Så sa jag absolut liksom. Så jag åkte in till SVT Malmö här och började jobba med det. Det blev ingen större hit.
Vem var det som var programledare då?
Programmet hette Extra Allt. Och det fanns ingen programledare.
Mm. Ja, okej, ja.
Utan det var en gästartist varje gång. Mm-hmm. Som i Saturday Night
Live. Ja.
Och det blev ingen succé.
Mm.
Minst sagt. Men ganska bra, rolig idé att liksom vad som helst kunde hända liksom.
Mm.
Men då hade jag fått in en fot på SVT.
Ja, precis.
Jag kände någon producent och så... Och det här är ju hur det ledde till mitt tv-program.
Ja, precis. Det, det landar i det.
Det landar i det.
Ja.
Men är det någonting du vill höra om?
Jag vill liksom så här, när du får samtalet bara, det är inte bara att vi vill ha dig i det här nya programmet, vi vill inte bara ha det i programmet, det ska vara liksom ditt namn.
Ja.
Klockan 21 på lördagar.
Ja.
Liksom.
Ja. Och det var det så att jag tog kontakt med en producent och så hade jag en idé till tv-program som jag inte innefattade mig.
Nej, okay.
Man kan säga att det är lite som Talang är nu.
Mm.
Jag såg framför mig ett program som var så. Mm. Att man kunde komma upp på scenen var som helst och försöka slå publiken med häpnad.
Ja.
Och då sa han, men det är inte någonting vi letar efter nu. Men varför gör du inte någonting själv, sa han. Och så tänkte jag, vad skulle det kunna vara? Och då var jag mycket inne på Conan O'Brien. Jag tittade mycket på Conan och Letterman och sådär. Och då tänkte jag, då vill jag göra någonting som är precis det som en talkshow är i USA, fast innan gästen kommer in.
Aha,
gästmomentet. Mm. Bara stand-upen och skrivbord. Det var det jag gillade.
Mm.
När gästen kom in, då slog jag ofta av.
Du vill ha den här kontakten med publiken bara.
Ja, liksom. Och de här skrivbordsmomenten och sådär. Och så sa han, jag kan kolla om det finns lite pengar till en pilot.
Oh shit. Men hur känd var du i det här läget?
Helt okänd.
Ja, men liksom ändå häftigt att de liksom, vi testar.
Mm. Men det var på den tiden också där varje lokal SVT Alltså Malmö hade sitt. De fick göra lite, alltså man fick göra lite vad man ville. SVT Malmö hade sina pengar. Då fick de satsa lite på vad de ville. Allting skulle ju för sig gå via Stockholm. Men det kändes lite som att man tog mer chanser.
Ja, precis.
Det hade ju, jag tror inte det hade hänt idag. Kanske om jag hade haft en YouTube, varit någon stor YouTube-profil där, så kanske jag hade fått chansen. Men jag var ju, hade ju inget sånt. Jag hade ju bara kört stand-up i 3 år.
Så jävla gött, för då kom du ju liksom perfekt. En period där.
Ja,
liksom.
Ja, men det var precis innan YouTube kom. 2006. Så att det var väl bra timing på det sättet också.
Och så 12 år senare.
12 år senare sitter jag fortfarande utan YouTube-kanal.
Ja, ja. Men du har en egen show.
Ja, precis. Ja. Men den börjar ju inte 21.00 lördag. Det kanske man ska, alltså,
när började den?
Den börjar 22.30 på onsdagar.
Under hur lång tid?
I TV2.
Jaha.
Så att, och sen, efter en säsong fick vi 21.00 onsdagar. Sen fick vi fredagar 21. Och sen har det gått lördagar 21. Sen
men var det, hoppade du till ettan då i alla fall?
Ja, ja, precis, ja, det gjorde vi. Ja. Så jag måste säga att SVT skötte det ju väldigt bra. De gav oss lite mer förtroende, lite mer pengar och lite mer bättre sändningstid för varje säsong som gick. Och lät oss växa in i det. För att hade vi fått direkt så här fredag 21, då tror jag inte det
hade
överlevt.
Då hade det bara kastats i folks ansikte.
Ja, visst. Och jag var ju helt...
Ja, hur var responsen i början?
Ja, den var ju rätt bra, för det var ju som så här 22.30 onsdagar såg man det, så såg man det. Det var inte så brett, så att hade det varit som sagt en miljon titt då så hade det inte gått, tror jag. Vi hade så här 160-200 tusen tittare. Och de som gillade fortsatte titta, de som inte gillade skit i det, och för att det var inte fredag 21.
Nej, precis. Ändå, det störde inte
det
kvällsrytm.
Vi störde inte svenska folket. Nej, vi störde inte tackusen.
Men ja, okej, då... Går vi in på lite mer personliga frågor. Värsta ögonblick hittills i din karriär?
Det finns många, men ett är väl när jag skulle leda idrottsgalan för första gången.
Vilket år var det?
Det var 2011. Och jag fick den frågan, jag hade bara gjort mitt program, och det är liksom, har man ganska kontroll över. Så vill jag idrottsgalan? Live, Globen. Två och en halv timme lång gala. Absolut, sa jag.
Ja, du tackade jag.
Jag är ofta tveksam. Jag tackar inte jag till allting. Men då känner jag att det här kan bli... Jag gillar ju sport liksom, och gillar blandningen av sport och humor. Så jag gjorde det. Och jag åkte upp där till Stockholm och liksom bodde där uppe i 2 veckor och förberedde mig. Liksom, och så. Men efter en vecka, jag fick en sån prestationsångest som jag aldrig har upplevt. Varken, kanske kring Melodifestivalen, men tror inte det. Det var fruktansvärt, för jag kände liksom att det känns som att jag har backas ut mot ett stup. Att jag känner att jag har tagit på mig för stor karriär. Jag fixar inte detta. På riktigt alltså. Vad gör jag? Klockan tickar. Och du vet. Och så ringde jag Peter Settman. För Peter Settman hade gjort det 3 år i rad innan. Och han var så himla snäll. Han tog sig tid och sa liksom att... han sa, du kommer att klara detta. Men lura inte dig själv. Det är 2,5 timme live. Och det är inga reklamer bort på SVT heller.
Nej, just fan, det är också.
Men du kommer klara det, men för, alltså, tänk nu på att, men tänk på att det är 2,5 timme live.
Han var väldigt ärlig. Det var inte så här, han bara, det kommer lösa sig. Det var så här, det kommer vara jobbigt.
Jag uppskattar det. Du får också, du får vara på tårna i 2,5 timme. Nej, men ja, det var riktigt kämpigt. Jag liksom så här, hade det riktigt tufft en vecka innan och tänkte liksom, jag skiter i det, hoppar.
Kunde du sova någonting?
Nej. Och så samtidigt ska du plugga allt det här manuset och du vet.
Se fräsch ut i TV också så här. Hur nervös var du? Jag gissar att det började vid 8 eller något sånt. 19.58.
Ja, frukt. Jag skulle vilja rymma. Men det, var, det är därför det ofta är en studioman backstage. Det är nog lite också för att hålla personerna kvar. Nu stannar du här.
Men liksom lyckades du då liksom när kameran var igång?
Ja, då skådespelar jag.
Ja.
Då skådespelar jag självsäker.
För då, där, den situationen har ändå varit i många gånger.
Ja. Så då kommer man in i någon form av mode att du kan inte visa att du är rädd, eller du går på autopilot, och då, det är ju konst ändå att få det att kännas naturligt och avslappnat.
Och hur kändes det när det har gått 2,5 timme?
Ja, det kändes jättebra. Redan efter typ en halvtimme så blev man väldigt väl självsäker och känna sig avslappnad. Då får man nästan så här, kom igen nu var det ju, Peter sa ju att det var 2,5 timme. Men jag fick som tvångstanke att om jag sticker nu 1958, bara drar. Då sabbar jag allt.
Oh, shit.
Då blir ingenting.
Så liksom här, du kan sabba det genom att gå upp på scenen.
Ja.
Men du kan även sabba det genom att gå upp på scenen.
Vad händer? Det händer ingenting. De har ingen reserv. Det händer. Jag sabbar hela.
Ja, vad fan gör man?
De kan inte göra någonting.
Ja, för du kan ju inte vara den första programledaren som har stått i de tankarna.
Nej, nej, nej.
Det finns säkert programledare som har kommit längre i de tankarna.
Bokat en taxi.
Ja, precis. Hur hanterar du misslyckanden? Alltså det kan vara allt ifrån ett dåligt gig till att du har glömt gå ut med soporna, höll jag på att säga.
Nej, jag ältar det.
Du ältar?
Och skämtar om mig själv. Jag ältar mycket.
Mm.
Och så säger folk, men släpp det där nu. Så säger jag, nej men det är så jag hanterar det.
Mm.
Jag måste prata om det mycket och dra upp det om och om igen.
Är du jobbig för folk i din omgivning?
Ja, men, ja det är det. Och jag försöker skämta om det och, liksom, och ta upp det gång på mig. Så folk släpper det och då brukar jag förklara, men det är så här jag blir av med det. Liksom, ja. Eller kan släppa det. Liksom.
Funkar det också då?
Ja. För till slut kan jag skratta åt det. Ja. Ett misslyckande för att jag kan. Liksom. Jag menar så, jag har kommit på att det gör faktiskt. Mm.
Sista frågan innan vi går in på giggen är, vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta?
Jag är ganska rastlös.
Mm-hmm. Behöver det vara negativt?
För de runt omkring mig kan det vara att jag liksom, alltså när jag var ung så var jag helt hopplös. Liksom. Mm. Det var alltid, vi måste gå till nästa ställe. Nu har man hittat mer lugn. Men jag är ofta så här, du vet att det måste liksom hända saker eller kolla på, istället för att njuta där man är, mer.
Mm.
Det är väl, det kan också vara positivt att det händer saker liksom.
Ja, men precis, men om någon som inte har samma go som du,
ja, precis.
Kan man inte klaffa riktigt.
Nej, precis. Ja, men jag har säkert många dåliga sidor, då skulle du behöva intervjua min fru kanske.
Vad skulle hon säga?
Ja, det är en bra fråga.
Vad tror du?
Vad skulle hon säga? Hon skulle säga att jag är liksom tankspridd.
Mm.
Att jag ibland lyssnar inte när hon, alltså att hon liksom att jag bara säger ja, just det. Och sen har jag inte lyssnat, du vet. Och så får hon säga det igen.
Det är typiskt dumt,
ja.
Och med de orden så går vi in på det denna podd faktiskt handlar om.
It's a pretty good crowd.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
For a Saturday, and the manager gives me a smile, 'cause he knows that it's me they've been coming to see, to forget about life for a while.
Kära Robin Paulsson, nu ska du få berätta för mig om dina sämsta, värsta eller bara märkliga framträdanden, gig, tv-jobb och sånt du har gjort.
Jag hade ett som jag kommer tänka på, alltså ståuppkomiker, vi kör inte bara på ståuppklubbar utan vi kör också på företag och sådär, vilket jag tycker är väldigt roligt. Alltså det är,
du gillar företagsgig?
Jag
har hört blandad kärlek från folk.
Alltså, ja, för jag gillar det för att när du bokar ditt företag och kunden är nöjd sen, den känslan är fantastisk när de har liksom lagt pengar och de är nöjda och kvällen blev bra. För ofta har de planerat det här i månader. Och du vet, det är en firmafest och alla ska bli nöjda och så blir det så lyckat. Och den glädjen både hos dem och hos mig, att det gick bra och de är nöjda, det blir en god känsla. Liksom.
Mm.
Så att det är, men det kan också vara jobbigt och det var ett sånt ögonblick jag tänkte berätta om.
Ja.
Jag skulle köra, jag behöver inte säga vad företaget heter, men det var en stor mat
matvarukedja som hade, som i alla skånska butiker skulle ha samma julfest här i Malmö.
Oj, hur mycket folk är det?
Ja, det var mycket folk som hade hyrt en stor lokal, stor liksom nattklubb i Malmö som är, har fyra våningar. Och vi liksom kommer, de så här, kom klockan 20, ni ska gå på vid 20:30.
Mm.
Och när vi kommer där, som jag tog med mig en kompis också som skulle köra innan mig, så lite uppvärmare då innan.
Var det överraskning eller visste de att du skulle köra?
Nej, det var överraskning.
Det var överraskning. När är det här? Alltså,
detta är nog 6 år sedan.
Ja, men precis. Men då var det ändå household name.
Ja, precis. Man var ju känd från TV och så.
Ja, men precis. Så det var inte så här.
Så kommer vi dit då. Fast redan när vi kommer dit, alltså 300 meter ifrån, då hör vi full, alltså musik på högsta nivå. Så här, Schlager, Carola, 1950. Alltså riktigt, alltså det är klubb liksom, fast Schlager då. Jag tänker, vad fan är det här det är? För att det känns som att det är full fest här. Vad är nu detta? Kommer dit och så, du vet, det ramlar folk ur liksom lokalen.
Det är full gång. Ja.
Och han som bokat mig, han är också det.
Ja, det klart han är.
Hallå! Robin, hallå! Du vet, ska jag ta selfie direkt och så? Okej. Och så går vi upp, följ med mig här och så vidare så. Och det är folk överallt på det här stället liksom. Och de ser mig och du vet, någon börjar stå och filma mig med telefonen. Bara stå och filma. Och
jag, det är försöker, så jävla märkligt.
Jag försöker titta runt och bara, men du står och filmar mig nu, det är superkonstigt. Alltså, och då står jag inte ens på scen alltså.
Nej,
du står liksom, backstage.
Ja, men du bara står.
Och så ser vi, och så säger, där ska ni stå. Och då står det en person där vi ska stå och håller en overhead-presentation med sån hög musik som jag pratade om innan.
Men som han försöker hålla...
Ja, samtidigt som folk dansar. Det är fullt disco. Och han står... Och nu mimar jag här. Ja. Och vi bara ser att hans mun rör sig. Man hör inte vad han säger, trots att han pratar i mikrofon. Så här.
Men vad fan?
Och så här, vadå? Vad gör han när han håller en presentation nu? Mitt under liksom dans. Mitt under fest. Liksom. Och ska vi stå där?
Under samma förutsättningar?
Ja, det trodde inte vi. Vi trodde att det skulle lugna sig lite.
Ja, precis.
Och sen så går vi och förbereder oss och så säger han han som ska uppvärma, så hur vet jag, han presentationskillen, han skulle presentera min uppvärma. Så sa han, när vet vi att ni kommer höra när han presenterar liksom. Jaha. Men det gör vi inte, för ingen hör vad han säger.
Nej. Men är det någon som står och lyssnar på
nej,
honom?
Nej, full dans alltså, full disk. Nej, det är helt bisarrt.
Ja, det är helt märkligt.
Så han säger, han tittar på oss och mimar till oss, jag har presenterat det. Va? Och så säger, jag har presenterat det. Och liksom kallar, vinkar upp. Uppvärmar så här. Och han går upp. Han ska köra 7 minuter. Han kör 2.
Ja, det är klart.
Och sen säger han, skriker allt man kan. Mina damer och herrar, Robin Paulsson.
Ja.
Och då kommer jag. Och då... Då ska jag veta, på det här stället så är det också en trappa från våning 1 till våning 2 som går bakom scenen. En trappa bakom scenen. Så jag har folk på nedanvåningen, jag har folk på samma våning som mig och jag har folk på en våning upp. Och en trappa bakom mig där det går folk och står folk där.
Och Carola ur högtalarna.
Ja, då har de faktiskt sänkt musiken. Men det är sånt sål så att, du vet. De sänker musiken, men sålet pågår. Så man står och skriker sina skämt i en mikrofon. Och när jag är 5 minuter in så känner jag att någon tar mig på axeln. Tittar bak, då är någon från trappan bak. Då är det en riktigt full tjej som bara, vi ska ta en bild!
Nej, men vad fan!
Nu! Vadå, nu?
Just...
Vi ska ta en bild nu! Ja, men jag är mitt i nu! Jaha, så tar vi en selfie då mitt under gig. Jag vet inte om man kan kalla det gig.
Ja, precis.
Ta en bild. Jag ska fortsätta, men alltså det, jag skulle köra 30.
Ja. Men är det någon som lyssnar?
Det vet jag inte. Det är, alltså kanske det är sånt såla så mycket.
Har du något skratt?
Man hör lite skratt, men jag hör bara sål egentligen, skratt, snack, jag vet inte. Jag ska köra 30, jag kör 7.
Ja, du gör det.
Jag kör 7, så här, tack för mig, och sen blir det så här 30 minuter selfie tagning. Vilket, och folk var supernöjda.
Ja. Du var så rolig.
Bilder, fan vad bra. Jag bara tänkte, bra. Och chefen bara, fan vad bra. Och det, jag tog bilder med dem. Ja, de tyckte det var ju roligt.
Det var ju roligt. Det var ju det de betalade dig för att du skulle komma. Ja. Och vara maskot.
Ja, vet. Och då, där önskar man där, då tänker man, där ska inte stand, där är inte stand-up rätt konstform. Där ska man ha en hit. Alltså man ska vara en artist som går upp och river av en låt som alla känner igen. Och sen tacka för sig.
Precis. De skulle haft Carola där.
De skulle haft Carola. Ja. Absolut. Absolut. Ju... Och stand-up passar inte för...
Men hur känns det då? För då är det, liksom, är det ju mer att du är där som en symbol. Du är mer där som en känd person. Än att du faktiskt är där för att de vill höra dina skämt.
Precis. Och det är ju... Det är ju inte det man vill ha. Man vill ju ha en kombination. Han, bara, han känner vi igen och vi vet att han är rolig. Och så. Det hade varit det bästa. För annars är man ju, kan man lika bra vara på... Ja. Som en kändisbartender.
Ja, precis.
Liksom. Och det var det de skulle haft. Det var det de skulle haft en kändisbartender.
Gud vad verkligt. Men du fick liksom betalt. Allt.
Ja, ja, de var nöjda. Men de kanske var så fulla så att de inte kollade på klockan och tänkte att det var över på 10 minuter.
Det var ganska... Ja, men det, alltså det, man kan se både plus och minus med det här. Liksom så här lätta pengar, men samtidigt lite märkligt också.
Ja, det var tufft alltså. Det var tufft. Jag hade en incident också när någon i publiken lämnade.
Mm-hmm.
Jag hade ett skämt om liksom ålder och så här generationer. Liksom. Mm. Och jag pratade om folk som är 50 och 60. Och, alltså så här.
Mm.
Och så snackade lite om 60-åringar och så vidare. Och då var det en man som ställde sig upp. Plötsligt bara hoppade upp. Så här, nu räcker det! Va? Och tittade på sin fru och sa, jag går nu. Och hon, och det blev helt tyst. Hon bara, ska du följa med eller?
Vi pratar mot dig eller till henne?
Till henne pratar henne. Först sa han rakt, bara, nu räcker det. Och sen så sa han till sin fru, jag går nu, ska du med eller? Och hon sa, nej, jag ska inte med.
Men hade du varit elak eller var
bara trött på det? Nej, jag bara sa, 60-åringar är väl lite så här och så här, du vet.
Nej, du jävlar.
Nu räcker det. Han kanske, det var en om han tyckte det var jobbigt att han var 60 eller jag vet inte. Nu räcker det, ska du följa med? Hon bara, nej. Då tar jag min jacka och går. Och så bara helt tyst. Och så går han, och det var faktiskt på Kallbadhuset i Malmö, så det är en sån jättelång brygga ju. Så man kunde se han gå där i typ 5 minuter in.
Kommenterade du?
Ja, det fick jag göra. Ja, ja. Och vet, hon skämde så jättemycket för att han hade tagit sånt statement. Liksom,
så det är så jävla
märkt. På ett totalt harmlöst. Liksom. Det var ingenting egentligen. Men han kanske hade någon 60-årskris, jag vet inte.
Men det är lite som det där, alltså nu för sig var ju de jättefulla där, men det är liksom det här när man inte förstår vad det är du gör på scenen. Där, nu ska vi ta en bild, men jag står ju på scen. Ja, nu ska jag prata med min fru. Ja, men det händer faktiskt något här.
Ja, visst.
Alltså, de inte fattar.
Och de flesta har ju koll på det.
Mm. Att, ja, ja.
Eller hur?
Men det är ju den där enstaka personen som märks, som inte har koll på det.
Precis.
Men har du liksom för alla, för du har ju spelat in jävla många avsnitt av din show. Har du någon gång hänt någon häpnadsväckande där?
Ja, fast det har ju också gått bra då. Alltså, men det har varit lite så här, nej, men det har varit ögonblick som vi har varit nervösa för innan. Mm. Jag tänker, hur ska det här tas emot? Liksom? Vi hade... Alltså, Carina Berg var gäst och då hade vi läst i researchen då att hon har lite fobi för clowner.
Mm-hmm.
Clownfobi då. Och då, när vi får sån information så tänker man så, okej, kan vi göra någonting på det då? Mm. Och så kom vi på idén, vilket är rätt taskigt då, att vi skulle överraska henne med en clown, vilket är jättedumt eftersom hon har fobi.
För. Ja, det är men man förstår ju, det är, liksom, det är där man måste göra någonting för det ska hända.
Ja,
liksom.
Ja. Så då gör vi så, och då diskuterar vi hela veckan, ska vi göra detta? Det kan ju vara fruktansvärt, det kan ju liksom kan ju vara fruktansvärt av detta. Men samtidigt tänker vi, ja, det kan bli bra tv, det kan bli bra känslor och ögonblick. Och hur ska vi då göra detta? Jo, då gör vi så att mitt under intervjun så har vi sagt till vår studieman Janne att säga, vi bryter där, det är något fel med ljudet.
Aha.
Så mitt i intervjun så säger han, vi bryter där, det är något fel med ljudet. Och så säger publiken, tänker jag, okej, då är vi inte, spelar vi inte inlägg. Och Carina också, hon bara, ja, okej, då pausar vi där. Och så säger jag, ja, det är något fel på ljudet här, vi ska få in en ljudtekniker här som bara kollar på din mikrofon. Och då kommer in en clown då, och börjar, och hon ser fortfarande inte clownen.
Alltså på henne då?
Hon håller på med hennes mikrofon, alltså 20 centimeter från hennes
ansikte. Åh, nej.
Helt sminkad och så. Och vi står och sen så plötsligt så vänder hon sig, och då är hon liksom 20 centimeter från clownen. Och hon freakar och hon bara flyger upp på stolen och bara skriker och så här. Och jag bara, då tänker jag ju,
då vet jag inte om det här är fruktansvärt eller bra tv. Och jag vet inte om hon kommer att storma ut.
Ja.
Men, och det vet, alltså man kan se, om man ser på det klippet, att jag sitter liksom totalt stel och bara flackar med blicken i typ 10 sekunder och tänker, har vi gått för långt? Liksom. Men hon är sån proffs, jag tror att hon också inser att det här blir bra tv. Liksom. Så hon sansade sig och satte sig ner igen och så, och det blev jävligt bra.
Men det, så efteråt, var hon sur på er? Eller hon förstod,
ja, hon var inte sur, men hon var liksom, du vet, det här kunde jag absolut inte glömma. Och du vet, hon fattade att det var en chansning. Liksom.
Ja.
Nej, men det är såna chansningar får man ta ibland. Liksom.
Fan vad roligt.
Ja, det var faktiskt kul.
Då tackar jag
något
fruktansvärt mycket, Robin, för att du tog dig tid och ville vara med.
Tack, kul att vara här.
Ja, vi hörs. Puss och hej. Det var allt för veckans avsnitt av Mina värsta gig med Robin Paulsson. Tusen tack, ni som lyssnar. Robin kan man följa på Instagram. Det är bara att söka på hans namn, Robin Paulsson, så hittar ni honom där. Mig kan ni också följa, Niklas Runsten heter jag. Stötta gärna podden på Patreon så jag orkar köra vidare här ett tag till. Jag har lovat, om jag kommer upp i en viss summa pengar så flyger jag till London och intervjuar Sven-Bertil Taube. Det lovar jag, om jag... Gå in på Patreon bara, så då löser vi det här och så kan vi fortsätta ett tag till. Som sagt, tack för att ni lyssnar. Gå in på Facebook, följ Mina värsta gig där och ge ett betyg på podden. Gör det, det är ju rimligt tycker jag. Och det var väl allt för denna vecka. Fortsätt nu leva era liv bra, så hörs vi igen nästa fredag. Puss!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.